Hej och välkomna till Spoiler Alert-podden med mig, Erik Ekström.
Och med mig, Oskar Gyllenhammar.
Och sitter vi här igen?
Det gör vi.
Du säger jag varje vecka.
Och jag håller med.
Hur mår du?
Förkyld och lite medtagen av den här rysskylan som kom till stan.
Ja, det är kallt nu i Stockholm.
Mm-hmm.
Kallt i hela landet skulle jag vilja säga.
Verkligen.
Ja, vad ska du berätta kanske vad vi har tittat på den här veckan?
Ja, vi har tittat på Netflix första långfilm som är en originalproduktion då, från Netflix. Den heter Beast of No Nation. Den har legat ute ett tag.
Ja, den hade worldwide premiär den 16 oktober 2015.
Precis, så vi är lite sena på bollen här då. Men vi tycker att det kan man väl vara.
Det finns många filmer att prata om.
Precis. Innan vi fortsätter prata så ska vi ju ändå meddela att vi håller det som vanligt spoilerfritt.
Ja.
Ungefär halva podden, lite give or take. Men som vanligt kommer en väldigt tydlig spoilervarning innan vi sätter igång med spoilerdelen så att säga. Och med andra ord kommer vi inte att gå in så mycket på handling nu de närmaste minuterna, närmaste 20 kanske. Utan vi pratar mer om liksom regin som sådan och liksom skådespelarnas insatser. Och så sen går vi in på storyn efter varningstjutet.
Ja.
Så ja, vi fortsätter.
Ja, det här är ju första filmen som Netflix producerar.
Exakt.
De har ju producerat mycket tv-serier innan. Mest känt är väl House of Cards och...
Orange is the New Black.
Exakt, det var det namnet jag letade efter. Men de har ska även göra satsning på att producera film. Och det här är den första filmen som de släpper. Och vi gillar ju faktiskt Netflix i den här podden som ni kanske har märkt om ni har lyssnat på de tidigare avsnitten.
Precis.
Och en intressant grej, det är nämligen så här att i USA så finns det organisationer som kräver att det går 90 dagar från att en film börjar visas på bio tills att den kan antingen streamas eller släppas på DVD och Blu-ray.
Just det.
Och det här var ju lite snackis runt den här filmen. För att givetvis så vill ju Netflix släppa det här worldwide på deras tjänst första dagen vid premiären. Och så om jag förstår det då, så i och med att de ville det, vilket är naturligt, så gick de inte den här filmen på de stora biograferna i USA. Utan det släpptes på mindre skärmar och på Netflix. Men jag tycker det är kul att liksom Netflix som organisation kan stå emot de här stora giganterna ändå och liksom gå emot lite de här gamla doktrinerna som ligger kvar och puttrar.
Lite tudelat kan jag ändå tycka att det är. För man har ju sett bion som ett utdöende fenomen. Så har jag uppfattat det i alla fall med hemmabiosystemen som blev allt vanligare för, ja men säg 5-10 år sedan. Och så har det ju faktiskt inte blivit också.
Nej.
Riktigt. Men jag tror den ligger väl fortfarande i någon form av riskzon. Framförallt i det här sammanhanget då, när Netflix går in och... alltså, för det här handlar ju om politik naturligtvis.
Mm.
Här är det stora organisationer som måste anpassa sig till en ny verklighet. Liksom, och precis samma problematik som musikbranschen har gått igenom. Då tycker jag faktiskt att Netflix gör jäkligt rätt i att bara... liksom, Då skiter vi i bio då.
Ja, eller stora biografer i alla fall.
Ja, för egentligen, det är klart att Netflix skulle tjäna in ännu mera pengar om den gick på stora biografer i USA.
Mm.
Men det går ingen nöd på Netflix och de behöver inte det. Och därför tycker jag det är jävligt sympatiskt att de ändå gör det de faktiskt ska göra. Lägga upp på streaming-sajten liksom.
Ja, alltså det är ju självklart. Alltså det hade varit konstigt om Netflix producerar sin första film och sen så släpps den inte på deras tjänst.
Exakt.
På premiärdagen. Liksom.
Nej, för det, överlag så har ju det varit en problematik med svenska streaming-sajter. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt, det här med att vi vill ju se serier samtidigt som de går i USA.
Ja.
Vi har ingen lust att vänta ett halvår innan vi kan se på dem. Precis.
Mm.
Så de motarbetar ju bara sig själv via att vänta att det blir ett halvårs delay innan till exempel, vad ska vi ta, Girls eller nu Breaking Bad har slutat gott, men liksom att den sista säsongen börjar gå då liksom ett halvår senare i Sverige. För då, det enda som händer är att svenskarna redan har sett den när den kommer.
Ja.
För då har man...
på ett eller annat sätt.
Precis, ett eller annat sätt tittat på den. Så där ligger ju Netflix i framkant för att lösa det problemet, det måste man ju ändå säga.
Mm.
Och det här är ju ett väldigt bra exempel på det. Att man man liksom kringgår hela den saken. Och det var väl det jag började bli taggad på när både Netflix och HBO började göra originalproduktioner då.
Ja, exakt.
Men som sagt, det här har vi pratat om så mycket tidigare. Mm. Men vi kommer säkert prata om det här många gånger framöver också.
Det låter ju kanske som vi sponsrade om Netflix, men det är vi ju inte ännu.
Nej, men skulle jag vara intresserad av det.
Säger jag hoppfullt. Nej, men sen det du sa angående bio, det är ju väldigt sant. Alltså, jag tror att innan 3D:n kom, då det liksom äntligen fanns en anledning att gå och se på bio igen, skulle man kunna säga. Det har väl alltid funnits en anledning att gå på bio, men för den stora massan sådär, någonting speciellt. Jag menar, jag kommer ihåg när det både fanns SF och Sandrews.
Ja, just det.
Och Sandrews försvann ju. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt många små biografer som har stängt.
Så är det ju, men samtidigt har det blivit någon liten revival också, märker man. Att det öppnas små liksom kvartersbiografer. Det är väl lite Södermalms fasoner också. Någon som driver en lite så här hipsterbar med bio också.
Ja.
Ja. Men jag tänker bara på de här bioföreningarna som jag var inne på lite förra avsnittet när jag pratade om att jag hade assisterat lite i maskinrummet.
Mm, mm.
Det var ju en sån liksom bioförening då som höll till på hembygdsgården. Liksom. Och sådana finns ju överallt. Just den kallas för Biokontrast.
Mm.
Ligger i Forsa utanför Hudiksvall. Det kan jag varmt rekommendera alla i regionen att besöka. Jag tror det är varje onsdag, men det här var ju 10 år sedan jag var där. Men
får vi se, får hoppas att de finns kvar.
De finns kvar.
Ja, vad kul.
Och jag vet även att i Gusund finns det en motsvarande. Alltså det finns liksom den typen. Och då visar de kanske, kvalitetsfilm visar man. Mm. Men det behöver inte vara det senaste, utan då kan man visa äldre filmer och sådär. Men bara själva grejen att gå på bio och se en film är ju... Det är ju lite svårt att ta bort magin ifrån det.
Ja.
När man sitter där i salongen och det doftar popcorn och...
Ja, det är ju speciellt. Det är en speciell känsla. Nu går vi ju på bio väldigt mycket. Så att det är klart att det blir ju rutin också. Man blir ju bortskämd rätt fort.
Ja, du och jag går ju på bio nästan varje vecka nu för tiden.
Ja.
Men det är ju helt fantastiskt. Jag börjar känna mig hemma på filmstaden Söder.
Ja, exakt. Ja, nej, men det är trevligt. Jag hoppas att biograferna får vara kvar, och även de mindre biograferna som visar lite smalare filmer som, vad har vi? Vi har Victoria och vi har Saga i Stockholm.
Och sen finns det ju en i Midsommarkransen utanför Stockholm som heter Tellus. Det är en väldigt anrik gammal biograf som också bara visar utvalda kvalitetsfilmer.
Okay.
Men det är nya filmer också. Alltså, de visar inte äldre, det gör de också, men de visar nya releaser fast de väljer ut liksom kvalitetsfilm som de visar.
Coolt. Nej, jag har faktiskt inte varit där.
Nej, men det är värt att göra ett besök faktiskt.
Ja, vad säger du, Oscar? Ska vi dra igång en faktaruta?
Det tycker jag vi gör.
Okej.
Okay. Beasts of No Nation, en film av Cary Joji Fukunaga, baserad på en roman av Usodinma Ivyala, med bland andra Abraham Atta, Idris Elba och Emmanuel Adam Kunaye. Agu är en liten pojke som bor med sin familj i ett FN-skyddat område i Afrika, mitt under pågående krig. När byn blir invaderad av fiende soldater lyckas Agu komma undan och tvingas ensam ta till flykten. Beasts of No Nation handlar om krig ur ett barns ögon och vad människan är kapabel till när det enda som separerar den från döden är lojaliteten mot gruppen.
Ja, den här regissören, Cary Joji Fukunaga.
Mm.
Ser jag fick till namnet till sist.
Ja, till sist. Vi har klippt bort alla andra försök, antagligen.
I lite up and coming. Har faktiskt, för er som inte känner till, regisserat första säsongen av True Detective.
Och där blev jag taggad när jag såg det. För första säsongen av True Detective, det är ju liksom tv-historia. Modern tv-historia, det är ju otroligt.
Ja, jag vet att du är jäkligt tänd där. Alltså, jag har ju haft svårt för den första säsongen. Alltså, jag har inte sett hela,
nej,
kan jag säga.
Vilket är ju helt vidrigt beteende.
Jag borde inte ens få sitta här och spela in det här.
Nej.
Men jag tyckte det var svårt med... Det var väldigt, väldigt mycket Matthew McConaughey. Nej, men det som är imponerande med Carrie i det här fallet är att han både har regisserat skrivit screenplayen då.
Precis, han har skrivit manuset helt enkelt.
Exakt, filmmanuset blir det väl? Jo, ja. Och står även för filmatografin.
För att liksom gå bort från termer så helt enkelt, han har regisserat, han har skrivit manus och han står för fotot. Ja, alltså det är han som, att stå för fotot är inte samma sak som att hålla i filmkameran, utan det är han som bestämmer helt enkelt.
Vinklar och vyer och allting sånt.
Precis.
Mm. Och det är ju nästan som man har gjort filmen själv.
Ja.
Alltså det var saknas att typ vara huvudroll liksom.
Och klippa då.
Och klippa.
Det händer ju mycket i klipprummet.
Ja.
Men nej, men det jag gillar det, och man, då ser man att det är verkligen en produktion med hjärta i.
Mm.
Någon som har gått in med en vision och verkligen gjort klart det.
Ja. Och sen på skådespelarsidan så har vi, som vi nämnde i faktarutan då, Abraham Atta och lite mer känd då Idris Elba.
Precis. Det är väl egentligen den enda man har sett förut riktigt sådär. Det är egentligen de två, Abraham och Idris då, som syns mest egentligen. Eller, det syns massa andra, men det är runt dem historien kretsar väldigt mycket. Sen har vi ju Abrahams karaktär, Agus, liksom, som blir hans kompis också då, Strike, eller Strika.
Just det, Strika.
Strika var det han heter, ja. Inte Strike.
Det är ju mera, ja, Strika.
Mm. Mm. Jag tror det var Strika. Vi håller oss till det.
Vi håller oss till det.
Det var så jag sa i fakta utan. Nej, det gjorde jag inte alls, det var ingenting. Jag heter Oskar. Idag är det söndag. Nu går jag lägga mig. Godnatt.
Skådespelarinsatserna är ju extremt bra.
Ja, det måste man
säga.
Det...
Måste jag säga hela tiden i den här podden. Jag ber om ursäkt till alla lyssnare.
Det är lite som mina obvious.
Just det. Men på riktigt så är det här otroligt, otroligt bra skådespelarinsatser. Och det här handlar ju om krig och barnsoldater ur en barnsoldats synvinkel.
Precis.
Så huvudskådespelaren är ju ett barn. Jag vet faktiskt inte hur gammal han är.
Nej, men man skulle kunna tippa på någonstans mellan 8 och 10 kanske.
Ja, det är ju innan tonåren så att säga. Och det är ju helt otroligt hur bra han är.
Ja.
För den här karaktären går ju igenom väldigt många förändringar under historiens lopp.
Mm.
Och det finns inte en enda gång som man sitter och liksom inte, att det inte är trovärdigt.
Nej, alltså bara hans sättet han arbetar med sina ögon liksom.
Och, ja.
Det är ganska sällan man ser så här fantastiska barnskådisar alltså.
Ja, nej, det är, jag menar, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Barnskådisar kan ju ha en tendens att komma och gå.
Ja.
Lite grann. Och rollprestationerna kan ju vara lite så här, ja, men det där var ju gulligt.
Mm.
Det här är ju långt ifrån en gullig film.
Kan
jag säga direkt. Det här är en fruktansvärd krigsskildring.
Ja, och det är väldigt mörkt. Alltså väldigt, väldigt mörkt.
Och den är dessutom väldigt grafisk.
Mm.
Kan vi ju varna tittare för.
Ja, verkligen. Är man känslig för sånt här så ska man nog faktiskt välja och kanske inte se den här filmen.
Nej, det här det är otroligt mycket grafisk våld, och jag skulle säga, det finns ju en realism i den här filmen som gör det nästan lite dokumentärlik, och det är otroligt hemskt att titta på. Men det känns inte som ett överdrivet våld.
Nej, det blir liksom inte som Hateful Eight till exempel som vi såg sist, som är liksom våldsporr liksom.
Ja, när det är så här kaskadspyr blod över golvet och...
Nej, man använder ju våldet här för att för att det är det som sker, och för att man ska få en inblick i vad de här liksom barnsoldaterna går igenom egentligen.
Ja. Och jag menar, jämför man med andra krigsfilmer som, jag vet inte, där är väldigt mycket såna här närbilder på man får skott och det är hål i personer och sånt där, så det får du ju inte se här.
Nej, här är det ju en annan typ av väldigt brutalt våld som man får se på ett väldigt obehagligt sätt. Och det slog mig faktiskt, för jag såg American Sniper i förrgår.
Mm.
Och det blev ju lite intressant nu då, eftersom att det var en amerikansk krigsfilm, ja, ur ett amerikanskt perspektiv. Liksom.
Just det.
Det var jäkligt intressant att ha sett den för några dagar sedan bara, och se den här nu. Mm. Och liksom förstå, eftersom att i den filmen så, det handlar ju faktiskt lite grann om att man använder barn i krig, mm, även där.
Mm.
Nu ska jag inte spoila den filmen, för det är kanske inte alla som har sett den. Men
det finns likheter.
Det finns likheter där, fast då får man se det från andra sidan.
Just det.
Vuxna som skjuter barn, så att säga.
Mm.
Här är det ju barn som skjuter vuxna. Alltså man, här får man gå in i de barnen, liksom.
Mm.
Ja, det var usch, vad mycket krig det var den här helgen.
Känner jag. Ja.
Men jag tycker det är viktigt att man ser såna här filmer.
Absolut.
Nu svävar jag ut lite från ämnet här, men jag tycker det är väldigt viktigt att man ser såna här filmer.
Ja, men det, alltså, du kan inte gå omkring och bara se en massa feel good filmer heller och romantiska komedier.
Nej,
det är klart du kan, men
jag tror att det är väl, jag vet att det kan vara väldigt jobbigt att se såna här filmer, och det är det. Men och just den här filmen tyckte jag var bra för att man får en insyn i krig som vi kanske inte har sett så mycket av, mm, i västvärlden.
Nej.
American Sniper är liksom inget nytt. Det är saker vi har blivit matade av på nyheterna liksom ända sedan 9/11.
Ja.
Men det här är ju någonting som vi faktiskt inte vet så mycket om. Och det man liksom får höra är, ja, det är barnsoldater, och så känner man, fy fan vad vidrigt. För det finns ju mycket snack i samhället, eller framförallt liksom för några år sedan. Och nu är det ju mer snack om den liksom krigsflykt som sker just nu då. Från
Syrien.
Ja, precis. Mm. Men det har ju varit väldigt mycket snack om barnsoldater som har flytt hit, som är liksom förstörda och hjärntvättade och så vidare, mm, och farliga inom situationstecken, och man har mer sett dem som livsfarliga psykopater än att kanske förstå deras situation. Jag tycker det här är en sån film som man behöver se innan man ens kanske kan föreställa sig vad det är som kan forma en liksom människa från barnsben,
mm,
till någonting annat, och innan man ens kanske kan förhålla sig till, ja, men vi säger att en vuxen man flyr hit som, yeah, har ett förflutet som barnsoldat. Det är en vuxen man som har dödat kanske 200 personer.
Yeah.
Under fasansfulla förhållanden. Iskallt dödat barn och allt vad det kan innebära. Då är det plötsligt en vuxen man som har dödat, och inte längre ett barn. Men det var ju ett barn som dödade. Jag tycker det blir såna frågor, tycker jag, den här filmen också liksom belyser lite grann. Är det förlåtet bara för att det är ett barn? Ja, det kanske är det. För att ett barn är lätt manipulerat. Ett barn står i liksom underläge till vuxna personer då, som kan utnyttja dem, dels för att de är fysiskt svagare, och dels för att, ja, men mentalt inte är liksom mogen att sålla där i liksom åsikt och tanke.
Nej. Jag menar, den här filmen skiljer ju väldigt väl hur barnsoldater och barn blir manipulerade.
Mm.
Då vi får se egentligen barn på båda sidor av om konflikterna på något sätt. Vilket gör att det är barn som strider mot barn.
Mm.
Som även döda vuxna. Som kanske inte ens förstår vad de gör.
Nej. Som det kanske märks så det blir lite virrig podd idag. Det är ju också, jag blir bara upprörd. Mm. Jag bara börjar prata om det här. För jag blev väldigt skärrad av den här filmen, måste jag ändå säga. Så det kan hända att vi hoppar lite mellan filmteknik liksom, och rent känslomässiga.
Ja, men det är en sån typ av film. Det här går ju rakt in i hjärtat på något sätt. Och det är ju ett väldigt gott betyg.
Mm.
Om vi ska försöka återfå hållningen lite i den här podden.
Ja, precis.
Den lyckas ju väldigt bra med det. Det är en lång film.
Ja, det är en väldigt lång film.
Men det känns faktiskt som att den lyckas hålla ens uppmärksamhet hela tiden. Även om det finns scener som är väldigt svåra, där man kanske själv inte ens vill se vad som försiggår.
Nej, 2:17 är den.
Och just det.
Av de 2:17 så blundade jag nog några gånger faktiskt.
Mm.
Det blev nog sammanlagt 5 minuter kanske, då jag tog fram handen eller tittade ner i mobilen för att slippa se vissa scener, för det var liksom usch. Och kanske inte så mycket våldet i sig, för det har man ju sett dylika Dexter och så vidare, utan det är kanske mer att se barns blickar dö, tycker inte jag. Det har jag, alltså inte då bokstavligt talat dö, utan när man ser att liksom på något vis medmänskligheten och empatin stängs av liksom, det har jag väldigt svårt att
man ser det här, ridån går ner liksom.
Usch, det är fasansfullt alltså. Ja, nu var vi där igen. Ska vi försöka...
Ja, ska vi prata lite Idris?
Ja, det tycker jag.
Idris Elba är ju lite överallt just nu. Han har ju då bland annat gjort en karaktär i Thor-filmerna.
Just.
Och även i Avengers då, en karaktär som heter Heimdall. Som är så att säga dörrvakten, eller vad man ska säga, till Valhalla. Han som släpper in och ut personer från Valhalla. Och han har även en egen tv-serie.
Okay,
som heter Luther.
Mm-hmm.
Som finns i 5 säsonger.
Okay.
Från 2010 till 2015, som jag tror faktiskt fortsätter 2016 också. Och han gjorde sin debut, men hans breakthrough var i en annan kritikerrosad tv-serie som heter The Wire.
Okej, okay. Alltså jag har missat hälften av det här.
Ja, han är med i, han kommer vara med i nya Star Trek.
Mm-hmm.
Och han gör även en av rösterna i nya Djungelboken-filmen.
Okay.
Och då gör han rösten till Khan.
Cool.
Så det kan vara riktigt bra. Och dessutom så har det ju varit otroligt mycket rykten på nätet att han eventuellt ska vara den nästa James Bond.
Okej, okay. Coolt. Man ska helt enkelt gå bort ifrån den, liksom hela den här, ursäkta uttrycket, ariska James Bond-karaktären.
Ja.
Och tänka lite utanför boxen.
Ja, nu vet vi inte ifall det kommer bli så.
Nej.
Det här är ju rykten. Och det kan vi tycka både bra och dåligt om. Givetvis. Jag tror att det finns många som kanske tycker att kanske går man inte ifrån det här. Liksom, James Bond ska ju vara lite så här klassisk, aristokratisk, vit då. Ursäkta mig, det uttrycket.
Ja, men det gjorde de väl redan när de tog in Daniel Craig i rollen. Han var ju inte riktigt, gjorde ju inte Bond direkt som den här
han blev lite råare
snubben som han varit tidigare, utan lite råare.
Nej, så det kan ju vara ett skönt stilbrott kanske, någonting nytt för Bond.
Och jag känner ju att han skulle ju verkligen kunna göra det. Han är ju väldigt bra, Idris.
Ja,
han är väldigt, och i den här filmen så spelar han ju en fasansfull person alltså.
Ja.
Och det gör han ju med den äran. Oj, 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 vilken obehaglig jävel alltså.
Ja, och det, han har ju blivit nominerad både till en Golden Globe och en BAFTA för den här birollen.
Ja, det förstår jag ju. För det är väldigt bra alltså.
Så vi får hoppas att han får dem.
Men för att återgå till det, skådespelare, så det fredar inte någonstans i den här filmen.
Nej.
Det är bra rakt igenom. Och det säger väl också väldigt mycket om Cary Joji.
Exakt.
Fukunaga
som
regissör då. Det är väldigt väl spelat alltså, rakt igenom.
Sen måste vi säga att det är en väldigt vacker film.
Ja.
Det är otroligt fint foto och det är otroliga miljöer.
Mm.
Som man nästan inte... Det är väldigt fint alltså. Man får ju se Afrika. Det är lite ospecificerat vilket land det handlar om.
Ja, det finns ju en anledning till att den heter Beast of No Nation. För det är ingen nation. Men vi som tittare får aldrig veta vad det är för land.
Nej.
Och frågan är om det är ett sånt gränsfall här nu också, att det handlar om det. Just att de inte har... Att det är ett ingenmansland lite grann.
Så kan det vara. Det enda man får reda på är att de här FN-soldaterna som förekommer i filmen är från Nigeria.
Just.
Så då kan man ju anta att det inte är Nigeria de är i.
Nej.
Men det kanske är medvetet då. Att det ska försöka vara liksom lite generellt för att det skulle kunna gälla säkert flera olika typer av konflikter.
Precis.
I Afrika.
Mm.
Men väldigt vackert foto. Jag vet inte vad du tycker om musiken. Var det någonting du tänkte på?
Ja, vid några tillfällen så... Men faktiskt var det ingenting som fastnade så där, utan... Nej, men det var vid ett specifikt tillfälle då barnen på något vis kör en liten rap på något sätt. Och så låg det ett stråk på samtidigt som var väldigt liksom emotionellt, som... Ja, där kände jag att man målade med musiken liksom, tillsammans med deras liksom ramsa liksom. Och det... Ja, det är väl det jag minns från musiken. Och där kände jag att det var femstjärnigt.
Nej, det var bra. Jag tycker väl kanske inte heller att det stack ut. Men det var inte dåligt heller. Jag tror att musiken bidrog väldigt bra till stämningen i filmen. Genom dessa olika variationer. Den är ju väldigt omväxlande, den här filmen, skulle man vilja säga.
Ja, tänker du rent att den hoppar i sinnesstämning eller?
Ja, den har ju någon typ av vågmönster när det gäller sinnesstämningen som går igenom.
Den är ju på så sätt ganska oberäknelig också. Man vet ju inte riktigt. Och det är väl också för att måla upp att krig är oberäkneligt. Är du ute i krig vet du aldrig vad som kan hända.
Nej.
Och det lyckas han ju få. Man känner sig ju inte lugn någon, från att man sätter igång den egentligen tills att den är slut, så vet man, känner man ju sig aldrig trygg.
Nej.
Liksom. Den är ju baserad på en roman av, nu ska vi se om jag lyckas uttala det här, Uzodima Ivejala.
Just det.
Nu har ju ingen av oss läst romanen.
Nej.
Jag vet inte, jag känner alltid att man märker det när det är en film baserad på en roman. Att det finns liksom en... Ja, det är svårt att säga vad det är, men oftast när jag ser en film brukar jag kunna känna att okej, det där måste ju finnas en bok. Liksom. Och oftast brukar det stämma då när jag kollar i efterhand.
Ja, så oftast kan det ju vara så att de filmerna... Det jag tror att du kanske känner av är att de filmerna känns ju väldigt så här fyllda. Att det inte finns så mycket dödtid. För att ofta så är det ju så generellt att när man gör en filmatisering av en roman så försvinner ju väldigt mycket av handlingen. För det är ju omöjligt att göra en filmatisering som tar med allt.
Precis, då får man göra en tv-serie.
Ja, eller så gör du så här 12 timmar Lord of the Rings och sen 12 timmar Bilbo på en liten novell. Liksom.
Ja.
Ingen kritik alls.
Ja. Eller Of Mice and Men, om någon har sett den filmen. Alla har väl läst boken. Det var ju liksom en del av... Det jag tror att alla som har gått i skolan i Sverige har läst den boken. För det är en sån liksom klassiker. Men den filmen, den novellen är ju väldigt kort egentligen. Jag tror den är på 109 sidor eller något så här. Jag minns inte riktigt.
Men det var väldigt specifikt, 109 sidor.
Ja, men jag har för mig. Det kan vara så att det var lite mer. Men jag har 109 i huvudet. Och filmen är ju egentligen längre, tror jag, än vad själva boken är. Alltså,
just det.
Den tar med allt. Verkligen varenda detalj i boken.
Okej, okay, cool.
Och det är väldigt lyckat också. Men om jag förstår dig rätt då, så menar du att istället då för att fylla ut en film med information så har man här fått strippa ner information.
Exakt. Det kondenserar boken.
Precis, vilket gör då att en film baserad på en bok oftast är så innehållsrik den bara kan bli. Medan en film då som inte är baserad på en bok kan vara så här, oh shit, hur ska vi... Ja,
ska vi, ja, men här skulle vi kunna ha någon långa whatever scener.
Ja, men det är sant det. Det är nog det.
Det är bara en idé. Jag vet inte om jag har tänkt på att jag skulle kunna förutse om det är baserat på en bok i förväg eller inte faktiskt. Men det är mycket möjligt.
Nu tycker jag det känns som att vi har egentligen pratat igenom det mesta som vi kan säga utan att börja spoila.
Nu har vi gått som katter runt het gröt här.
Precis.
Ska vi innan den här lilla breaken passa på att ge betyg ifall det är någon som är intresserad av att se den här?
Ja, det gör vi.
Så du får äran att börja, Oscar.
Oj, oj, oj. Jag får alltid äran att börja.
Jag vet.
Alltså, jag är ju den mer givmilda av oss två alltid.
Det verkar så, ja. Som.
Men jag har lite svårt återigen att ge något annat än full pott.
Är det sant? Mm. Wow.
Mm. Jag tycker det är en... Ja, men jag förstår inte varför jag inte skulle göra det.
Nej.
Och när jag känner så brukar jag sätta en femma. Om man måste tänka på varför den inte är 5+, då är den 5+.
Mm. Så. Plus också?
Nej, men 5+. Alltså,
5+
av... Nu går jag in...
Vi använder plus nu helt plötsligt.
Nej, jag vet inte varför. Jag gick in i liksom Aftonbladet.
Åh, herregud.
Ja. Nej, alltså, den får en femma i betyg, inte fem,
ja.
Enskilda plus.
Ja, du har en väldigt bra poäng. Kan man inte säga vad som man inte gillade med en film, så borde det vara full pott, eller? Jag tycker det är jättesvårt. Det här är en otroligt engagerande film. De lyckas väldigt bra med att ge en stämning, engagera dig som tittare. På många sätt så är det en film som man inte vill se på, som är väldigt obehaglig. Men en femma är ju, det känns ju så otroligt högt och bra. Det är nästan så att nej, det är Oscar. Nej.
Den där sitter långt inne alltså.
Jag gör ju det. Jag sitter här och funderar. Och ja, om det inte är en femma, så är det ju typ 4,5. Men jag vet inte varför jag skulle dra av den här halvan egentligen. Alltså det är ju en fantastisk prestation. Ja, jag vet inte, jag bara svamlar.
Det sitter så långt inne för dig.
Att det är en femma. Ja. Alltså jag känner mig så... Åh, fan alltså. Ja, Star Wars fick ju en femma, men det var ju mycket så här nostalgi och egentligen kanske en lite oförtjänt femma, med tanke på att jag hittar ju fler fel i Star Wars än vad jag gör i den här filmen.
Ja.
Om man ska vara helt uppriktig.
Mm.
Så, ja, alltså om det inte här är en femma, då är det väl kanske en 4,5. Men vad de skulle förbättra rent praktiskt är ju väldigt svårt att säga. Mm. Så det här, den får en femma med också.
Ja, men helt otroligt.
Ja, men då tycker jag vi spoilar loss och pratar lite mer om handling.
Mm.
Så tack för alla er som har lyssnat fram till nu.
Spoiler alert!
Spoiler!
Okej, Oscar.
Mm.
Det här är en fruktansvärd film.
Ja, jag har nog sällan sett en film som fått mig att bli så upprörd på många sätt som den här. Lilja Forever, kommer jag ihåg.
Mm.
Jag såg. Och det är en helt annan historia. Det handlar om prostitution och det handlar om trafficking.
Just det.
Men den satte igång ungefär samma
typ av reaktion.
Ja, och även den här fruktansvärda filmen Ett hål i mitt hjärta. Det är också Lucas Moodysson. Väldigt mörkt.
Mm.
Men det här, den är ju mörk på det viset att man, alltså det är inte våldet kanske i sig som är det som gör att man blir så upprörd, utan det är just det här vad människor utsätter andra människor för, och den här, ja, alltså det som till synes ondskan liksom, som sprider sig som pesten i den här gruppen liksom.
Ja, alltså det är fruktansvärt hemskt att se, framförallt för att det här påverkar barn.
Ja.
Jag menar, pratar vi om krigsfilmer som är hemska, där folk lämmar och flyger till höger och vänster, har vi sett, och grafisk våld har vi sett.
Mm.
Men det är klart att så fort det är någonting som drabbar barn, så blir det väldigt hemskt.
Ja, precis. Det är framförallt en scen som ligger kvar på min näthinna som jag tycker är... Det blev lite för mycket där för mig.
Var det liksom övergreppsscenen då, eller?
Ja, nej, ja, det var det väl i och för sig. När de gick in i en lägenhet där det var en familj som han och huvudkaraktären Agut trodde var
Hans mamma. Mm.
Som sen då blir våldtagen.
Mm.
Mitt framför barnen och alla där i, alltså, och han till slut skjuter henne i huvudet för att hon ska slippa lida. Det så känner jag.
Det är så det budskapet man får, ja.
Och jag får... Alltså jag blir så illa berörd när jag tänker på den grymheten, att en helt oskyldig person.
Mm.
En kvinna, en mamma med sina barn.
Mm.
Barnet blir sönderstampad i magen.
Ja.
Och kvinnan blir utsatt för liksom en våldtäkt. Och hur, alltså det man blir så illa berörd av är att se hur antagligen en tidigare civiliserad person kan förvandlas till ett monster som våldtar en person i det sammanhanget. Alltså det är för mig så obehagligt att men det blir liksom. Nej,
nu är det ju här visserligen kanske en äldre pojke, tror jag. Jag menar, definitivt inte en fullvuxen man, men i alla fall en något äldre barn eller pojke, eller vad man ska säga.
Som genomför våldtäkten, ja. Det var väl en vuxen person.
Ja, och kanske inte barnen. Och jag menar, det vet väl alla att det här förekommer ju i
det är det
i krig
också.
Av
det är
soldater.
Det också. För man ser det här, oftast när man ser en film och det händer fruktansvärda saker, kan man ändå tänka, ja men det är bara fiktion liksom. Men här, hela filmens uppbyggnad och sättet liksom berätta tekniken och allt gör ju att det blir så påtagligt också att det här händer ju varje dag, hela tiden.
Ja.
Och det är det som blir så att man kan inte ens tänka att ja men det här är på låtsas, utan man vet att även om just den här scenen inte är på låtsas så pågår en identisk scen ute i verkligheten just nu. Det är det som gör att man blir så otroligt påverkad.
Och det är ju resultatet av att det inte på något sätt känns som en överdriven film.
Mm.
Den innehåller mycket våld, men egentligen så jämför man med andra filmer så är den ju nästan censurerad.
Ja.
Och man vet liksom att det här är precis som du säger. Det här är det som händer där ute och påverkar jättemånga barn varenda dag.
Mm. Och vad blir det av de barnen sen? Det är det. Det blir väl.
Ja, och det är ju lite det som är liksom, som slutet tror jag försöker fånga upp.
Mm.
På ett bra sätt. Att det har de barnen som helt enkelt inte klarar av att återanpassa sig på det sättet, att de inte ens klarar av att hantera och vara i en normal miljö.
Precis.
Utan de vill gå tillbaka till det som de tror då är det enda de känner. Vilket är kriget. Medans då Agu i det här fallet äntligen på något sätt öppnar sig till någon form av terapeut där. Och filmen slutar med att han springer ut i havet och dyker under vattnen. Och där så klipps ju filmen och sluttexterna börjar. Så på så sätt så är det ju.
Men det som är intressant är att man får ju följa med honom i hans huvud liksom under. Då och då så ber han till Gud och då får man liksom vara med, och ibland så liksom tänker han på sin mamma och pratar till henne liksom i tanken.
Ja, han kör ju sin egen voiceover.
Precis.
Så att säga.
Och där blir man ju ändå medveten om att han är ju aldrig helt inne med båda fötterna i det här, utan han ser det rakt igenom lite utifrån. Och det kan ju också ha att göra med att han kommer ifrån de här trygga förhållandena. Och att han har fortfarande hoppet av att mamman och systern är vid liv.
Mm.
Det hoppet gör
att. Och bebisen, hans lilla brorsa.
Precis. Mm. Och att liksom det hoppet ändå, så tolkar jag det i alla fall, att hoppet gör att han har kvar lite av sin liksom mänsklighet på något vis.
Mm. Och det är ju i den scenen som du beskrev då, när den här kvinnan blir våldtagen. Det är ju efter en sån liten dialog som man har med. Han har ju en dialog med Gud på något sätt. Man hör hans tankar som sedan avbyts till att han pratar med sin mor i tanken istället. Mm. Därför att han tycker att han.
Han får inget svar.
Nej, därför att han tycker att han är så dålig människa liksom.
Mm.
Och det är ju efter en sån liten konversation som han då till sist på något sätt, på något bizarrt vänster skonar den här kvinnan från lidande, utan istället bara avsluta hennes liv.
Mm.
Det som är intressant i det här perspektivet då är att det känns som att det verkligen är filmat ur en barns synvinkel. För det här är ju ett krig. Det här är ju en konflikt med minst två olika parter.
Mm.
Men du får ju inte reda på några detaljer.
Nej.
Det är inte så att det är någon som sitter med någon karta och man får reda på politik, det här och politik. Man vet egentligen inte varför de krigar.
Nej.
Utan Agu får sina order och han går ut i strid. Så det är väldigt mycket, det känns ju väldigt mycket som från hans synvinkel. Man vet egentligen inte vad de sidar om och varför. Han vet bara att han måste skjuta på de där människorna där borta.
För de är onda.
För de är onda.
Eller de vill... Ja, han drivs ju av hämnd för morden på sin far och bror då, som han bevittnade. Tanken var väl att han också skulle dö där i början av filmen. De ställs upp på led och blir avrättade, men han lyckas fly.
Ja.
Och det är ju det här som då den här fruktansvärda kommandanten då, som spelas av Idris Elba. Det är ju det han utnyttjar, hans liksom hämndbegär, eller det är väl snarare så att han väcker upp ett hämndbegär.
Ja, han skapar ju det. Jag skulle inte säga, du sa ju att det var hans drivkraft. Ja. Inte om jag tycker. Hans drivkraft är väl egentligen att återfinna sin mor.
Så är det ju.
Men han blir sporrad av är ju hämnden för döden av hans familj. Liksom.
Precis. Och det utnyttjar ju då.
Och någonstans någon form av löfte om att bara vi tar den här staden, så sen så kan du leta efter din mor.
Mm.
Någonting som givetvis inte stämmer.
Nej.
Och det här, ja, det visar ju hur hemskt det är. För den här kommandanten, det är ju i princip bara unga, väldigt unga pojkar. Alltså majoriteten. Han är ju den enda som kanske är i 40 plus, om man ens är det.
Ja.
Och sen så är det ju tonåringar och
barn.
Barn.
Mm.
Och han samlar upp dem och så att säga liksom hjärntvättar dem egentligen.
Och han har ju sina favoriter då, som han dessutom utnyttjar sexuellt då.
Ja.
Vad man förstår det som, det är ju ingenting man...
Jo, men det är ju precis.
Men
det är
underförstått
garanterat.
Så är det ju så det är också. Och det råkar ju naturligtvis också då Agu utför.
Och det är tack och lov inte grafiskt, men det är ju självklart att det är så. Det är han och Strika som får ta den smällen.
Ja.
Men sen finns det även i den här, så att säga, de har ett litet bootcamp, skulle man kunna säga, där han går igenom en soldatträning. Och lite intressant i de scenerna tyckte jag ju var det här på något sätt ritualliknande aspekterna som de hade.
Mm.
Där de, ja, för det här är ju ett kristet land.
Mm.
Det ser man ju, de är ju kyrkan och det är bilder på Jesus och Maria och allting sånt. Men i den här ritualerna de har, så det känns nästan som någon form av mandomsritual. Det är mycket rökelser och de sitter och det är präster där. Och sen så har de någon form av ceremoni där de nya soldaterna blir beskjutna.
Mm.
Med något som uppenbarligen är lösa skott.
Mm.
Men det är ju ingen som säger det, utan då säger de ju till de här barnen att ja, men nu när ni har gått igenom det här, den här ritualen, så nu är ni ju skottsäkra.
Mm.
Och nu kommer ju fienden inte se er. Och det här är ju så, ja, vad ska man säga, det är ju hemskt alltså. Det här är ju ingenting som, jag menar, en vuxen person skulle gå på samma sätt.
Nej, precis. Men sen finns det ju ljusglimtar också under filmens gång, inte bara där i slutet och i början då, utan han hittar ju ändå en vän i Strika.
Just det.
Vilket blir också påtagligt då, att det finns ju fortfarande känslor kvar i flera av de här pojkarna, inte bara honom, utan för när väl Strika då dör av ett skott, så de blir ju väldigt emotionella och liksom, ja. Och gråter och sörjer honom liksom.
Mm.
Så det, där finns det också ändå en... Där ser man att de är inte helt förlorade. Och det är väl just det. För då kände jag lite, den här pojken är ju förlorad. Det finns ju ingen väg tillbaka. Och då, när man ändå såg det där, så kände man att det finns hopp ändå. Men sen, just det vänskapen där, sen ibland så leker de ju... Det finns ändå en, på något sätt, en märklig vänskap. Ja. De tar hand om varandra lite, de här yngsta pojkarna.
Mm.
Sen är ju de här äldre, de märker man ju, de är förstörda liksom.
Ja. Ja, du pratade ju om den här scenen som var en av de mest slående.
Mm.
Och det var det för mig också, men det började faktiskt redan tidigare i den scenen.
Mm.
När de går in i den här stan.
Ja.
Och de skjuter då oskyldiga människor på gatan.
Mm.
Där det blev så otroligt tydligt att han hade blivit då den här soldaten exakt likadan som de soldaterna som kom in i hans by från början och dödade
precis.
Hans bror och far.
Mm.
Och när han då gick omkring och de går in i det här huset och de rensar rum och han utan någon som helst anledning bara har ner byråer och har sönder saker. Så.
Ja.
Och då kände jag också det här. Okej, det här, nu är den här pojken förlorad.
Mm.
Och sen precis när man trodde att det var som mörkast, det är då han har den här konversationen. Han har på något sätt blir lite ryckt ur det. Mm. När han tror att den här kvinnan de hittar i garderoben är hans mor.
Mm.
Och då på något sätt stannar han till och tänker så här, men vad är det? Gud, vad är det jag gör?
Mm. Se på oss, vad håller vi på med?
Ja. Ja, jag vet inte om man skulle kunna kalla det för brytpunkten i filmen ändå.
Jo, jag tror att det är...
Det är ju där det vänder på något sätt och han ändå... Det känns som att det finns ett hopp, en ljusning.
Ja, för det är väl också det som driver en att titta vidare här. Hoppet om att han ändå ska ta sig ur det här. Sen tycker jag om att slutet inte var att han återsåg sin mamma och allt det här.
Nej.
Att det blev ett sånt slut, utan... Man fick tolka in lite själv.
Ja, nej, men sen så är det ju sådär... Vem vet om man någonsin får träffa sin mamma?
Precis. Men jag gillade ändå det med slutet. Att han hoppar ut och är barn igen ute i vattnet.
Ja.
Och han släpper sin liksom kontrollerade hållning och liksom blir fri på något sätt.
Mm.
Och då får man ju tänka in lite själv då om man träffar sin mamma eller inte. Och frågan är om det kanske var det viktigaste eller inte.
Nej, det är ju... Sen är det ju sådär, jag menar, vad... Lite som du nämnde förut. Vad händer med ett sånt här barn? Så vad händer med en sån här person?
Mm.
Nu verkar ju han åtminstone ha en så pass bra uppfostran och så pass gammal ändå så att han hade en bra uppfattning om vad som gott och ont innan han hamnade i de här svårigheterna. Så för det märktes ju verkligen att han hade ju ett otroligt stort samvete.
Det var ju väldigt tydligt också att han var ju ett väldigt älskat barn. Det var ju som hans storebror sa, hade jag gjort det där när jag var i din ålder, då hade jag fått spö av pappa.
Just det.
Men han var liksom den här mellansonen, eller ja, de andra lillasyskonen var ju fortfarande så små då, så han var fortfarande lilla pojken som fick göra lite vad han ville.
Det liksom.
Och det kanske var hans räddning också.
Mm. Den dialogen han har också precis på slutet med den här psykoterapeuten är ju enligt mig en av de bästa scenerna i filmen också.
Ja.
Och den här skådespelaren, det här Abraham Atta, är ju... Det är helt otroligt alltså, ja. Hur man kan spela så bra.
Då faktiskt så rann en tår från mitt öga i alla fall under den sista scenen där.
Ja, och det är ju... Jag menar, han berättar den här historien. Anledningen till att han inte... För att han har ju precis varit där på det här lite som... Det är någon form av läger... antar jag, eller barnhem, fast det är otroligt fint sådär. Mm. Det är grönt och vid havet och de badar varje kväll och sånt där. Men han säger ingenting och han sitter enskilt och så förklarar han då till sist varför. Ja, nej, men jag har ju gjort så hemska saker så att om jag skulle berätta det här, då skulle ni tro att jag är djävulen.
Mm.
Eller ett monster. Ja. Eller djävulen. Och han säger dessutom så att jag är ju mycket värre. Jag är ju mer därtill.
Ja, och han sa, och jag är ju alltid där.
Ja.
Både djävulen och godheten och... Det var så jag tolkade det i alla fall.
Jo, men han säger ju sådär. Han är ju det. Han säger ju att han är ju djävulen och monstret. Men samtidigt så är han ju en pojke som hade en mamma och en far och en bror. Och han var älskad.
Mm.
Så han är ju det också.
Och det var intressant, för när han sa det så blev det som att så alla... är ju kapabla till att bli djävulen och göra onda liksom ting.
Ja, men och det här är ju det är ju klart, men det är bara att om man försöker tänka sig in i situationen själv. Du sitter där på en linje, ska bli skjuten. Helt plötsligt så liksom får du fly och du är den enda som överlever. Och du är ute i djungeln utan någonting och är 10 bast. Eller skit i om det är 10 bast. Tänk dig att det vore nu.
Mm.
Och sen så blir du upplockad av det här militärförbandet då, som det är. Och de på något sätt skonar dig och ger dig en möjlighet att överleva om du går med dem. Jag menar, alla skulle ju ta den möjligheten.
Ja.
Det är bara så. Det spelar ingen roll, det är ju överlevnad.
Ja.
Och jag menar, skulle han vid något tillfälle valt att gå en annan väg där, fly eller säga nej eller vägra order eller då...
Ja, det skulle ju innebära...
Ja, då hade han ju fått en kul i huvudet direkt.
Ja, det är ju det här som är intressant med den här filmen också. Det blir väldigt existentiellt liksom. Och det, nu går jag in på något annat igen som jag svävar ut som vanligt.
Men det är trots allt vår podd.
Ja, det är ju därför jag har fortsatt att titta på Walking Dead också. För det... Det är samma typ av liksom problematik egentligen.
Mm-hmm.
Vad är godhet och är man ond för att man gör saker för att överleva eller är det helt enkelt bara mänskligt? Liksom? Vad händer när samhället rasar ihop och det finns liksom väldigt få personer kvar? Och, nej, jag vet inte, den typen av frågor är ju väldigt intressanta att göra film om helt enkelt. Och det är väl därför det blir starkt också.
Och det är klart att det är säkert många som inte är kapabla att... Jag tror att det är väldigt många som under sådana här extremt pressade situationer som man inte ens kan tänka sig att man någonsin skulle hamna i är kapabla att göra mer än vad de tror för att överleva. Jag menar, det finns ju historier om folk som har ätit andra människor på Mount Everest för att överleva.
Oh.
Så jag menar, kannibalism.
Ja. Oh.
Sen så är det klart att det finns säkert massa människor som inte skulle vara kapabla att göra det här. Och då troligtvis helt enkelt inte skulle överleva.
Nej.
Därför att, i alla fall inte i en sån här situation. Och då blir det ju lite det här survival of the fittest. Och jag säger inte att det är rätt på något sätt. Jag bara säger att det här är ju tyvärr lite människans natur. På samma sätt som att godhet också finns i människans natur.
Mm. Det sätter igång mycket funderingar.
Mm. Ja, det som blir väldigt uppenbart i den här filmen är framförallt är ju hur lätt det är att utnyttja de här stackars barnen.
Mm.
Ja, det är en väldigt stark film och den har ett ovanligt perspektiv ur det här oskyldige barnets synvinkel.
Mm.
Så jag kan inte göra något annat än att rekommendera den faktiskt. Så ska vi knyta ihop säck? Något mer att säga?
Jag tror att det är dags att göra det. Det finns ju en scen som man också skulle kunna säga lite point of no return-scen. Liksom. Och det är ju när Aburo blir tvingad att helt enkelt avrätta en man. Och innan dess har ju han inte egentligen skjutit någon eller gjort någon skada ännu så att säga.
Nej, han har inte fått ett vapen ens utan det här, han har fått bära ammunition.
Men han har inte,
till början.
Precis. Och då får han helt enkelt hugga en man i huvudet med en machete liksom. Och det blir ju väldigt brutalt att han står och hugger och hugger och hugger tills den här mannen, som man dessutom förstår är helt oskyldig, och man ser också att det är sådana tankar som går igenom hans huvud då, att det här skulle kunna varit min pappa, det är så jag tänker, att han tänker.
Det var en väldigt stor likhet.
Ja, för det var ungefär samma situation och han bönade och bad på samma sätt som hans pappa gjorde när han blev avrättad då. Och där kände man, gör han det här nu, då är han inne i det här.
Mm.
Och så blev det ju.
Ja, nej, det var också otroligt starkt. Det var väl kanske det som man skulle kunna se som brytpunkten till att han då inom citationstecken hamnar på det, blir ond. Och sen så på något sätt finns det ju en situation då när han kommer tillbaka igen.
Mm. Men jag tror att vi skulle kunna sitta och prata här 2 timmar till om den här filmen, för den väcker så mycket tankar.
Ja.
Men jag tror att vi måste bryta nu faktiskt.
Mm.
Klockan börjar bli mycket.
Som vanligt.
Ja.
Sitter vi på kvällarna och nätter och spelar in för ert nöje.
Precis. Eller framförallt för vårt eget.
Ja, faktiskt. Jag kommer åka bort lite grann. Så det kan dröja några dagar extra innan vi får ut nästa poddavsnitt.
Precis. Men förhoppningsvis så kommer den här ut så pass lämpligt att man inte märker det. Gör det så är det beroende på denna resa.
Ja. Men fram till dess så får jag helt enkelt passa på och önska er en trevlig filmvecka.
Hej då!
Hej då!
Bidrog då.
Musiken bidrog väldigt bra till stämningen i filmen. Välkomna tillbaka från Faktarutans magi. Nej. Det här är ju faktiskt en regissör som verkar vara lite up and coming. Carrie. Jag vet inte hur man uttalar hans mellannamn.
Georgi
Fukunaga. Fukunaga.
Nej, Fukunaga.
Är du säker?
Ja.
Jag tror jag ska kolla upp det, du. Carrie Georgi Fukunaga. Nej, nu säger jag fel.
Nej, Fukunaga.
Nej, Fukunga.
Nej, Fukunaga kommer ju fram till.
Herregud. Ja, den här regissören, Carrie Georgi Fukunaga. Jag kommer aldrig få till det, okej. En gång till. Ja, den här regissören, Carrie Georgi Fukunaga.
Vad helvete.